Vad är din upplevelse av den våren då som du haft där? Där du kommit in och fått en del speltid i A-laget och Salzburg här under våren?
Ja, det känns bra. Jag har kommit in i en bra rytm, spelat mycket matcher och så fick jag chansen nu på slutet av säsongen. Så kändes bra att gå in i nästa säsong med ett bra slut. Så känns bra.
Vad tänker du om framtiden på klubblagsnivå för dig?
Just nu fokuserar jag mest på att prestera hemma i Salzburg och sen får vi se vad som händer.
Du har ju en pappa som har spelat i landslaget som många vet, Olof Mellberg. Mycket råd och sådär. Vill han blanda sig och ge dig i din fotbollskarriär?
Han har varit en stor hjälp hela mitt liv. Både som pappa och som rådgivare på den sportsliga sidan. Liksom. Så absolut, han har varit en stor hjälp. Han har ju mycket erfarenhet att bidra med.
Sigge Sanner var det som hade pratat med först Gabriel Gudmundsson och John Mellberg. Malmö FFs Hugo Bolin, han är också på plats med landslaget och han tycker att ett avbrott från klubblaget, där spelet hittills inte gått helt friktionsfritt den här säsongen, känns helt okej.
Det har varit upp och ner. Vi har haft många bra prestationer men också många som har varit sämre. Och vi har inte tagit tillräckligt mycket poäng som vi hade velat, men ja, helt okej. Sen vet vi kraven på Malmö och det måste vara bättre.
Ja, de flesta har ju den här bilden av Malmö som en maskin som bara ska gå och gå och gå. Hur har det känts då när maskineriet har hackat lite?
Nej, det är tufft såklart. Men sen så är det för oss att bara fokusera på nästa match. Och så har det varit egentligen hela tiden. Sen tycker jag att vi har gjort väldigt många bra positioner. Sen har det varit svårt för oss att få in bollen där framme. Så det är väl egentligen det som har varit det stora problemet.
Nu får du ett litet break då, med mig i landslaget istället. Vad betyder det för dig?
Jättestort. Stolthet och kul att få vara här.
Och nu har du ju också en nybliven lagkamrat med dig här, Robin Olsen, som har skrivit på för Malmö. Hur blir det att hänga lite extra på honom nu då här under samlingen?
Ja, det är kul att han kommer till Malmö. En otrolig målvakt, så ska jag försöka prata lite med honom.
De här matcherna som väntar nu då, det är Ungern först borta och sen Algeriet hemma. Vad går igenom huvudet när du tänker på de här två matcherna?
Nej, roliga matcher. Och för oss att fortsätta bilda vårt spel blir ännu bättre. Ja, det egentligen.
Och för egen del?
Nej, jag hoppas såklart på speltid. Sen vet jag att det inte är någon garanti och då är det för mig att visa upp mig på träning.
Hugo Bolin där, Sverige, de träningsspelar ju alltså nu mot Ungern och Algeriet och sen drar ju VM-kvalet igång i början av september.
Mm. Mer elitidrott en annan dag i Sportextra. Vi har ju lite koll på bredden när det gäller live och på plats och referera. Vi är ju på plats i Halland den här kvällen för att titta lite på breddidrotten i Sverige. Och vi följer Torup Ryde mot Kvibille i division 5 Halland södra. Så 2-0 till hemmalaget nu. Joakim Svensson var det som gjorde mål i en andra halvleken till hemmalaget. 2-0 där då i bottenmötet.
Saga Ludvigsson, hate you so much.
I Sportextra i kanalen P4 fram till klockan 21 ikväll. Vi ska om en kort stund snacka mer inför Stanley Cup-finalen i ishockey, ni vet. Daniel Widin, vår expert, ska snacka och tycka till lite inför den. Florida mot Edmonton. Vi ska också prata mer fotboll. Bland annat ska vi lyssna med vad förbundskaptenen säger om Daniel Svensson, Dortmunds nya S där också i landslaget. Då ska vi höra honom själv också förstås. Så ska vi också få prata med Lotta Neumann. Ni vet, golfaren som blev banbrytare för svensk golf genom att bli den första svensk att vinna en major när hon vann UN's Women's Open 1988. Men nu ska vi tillbaka till Halland, Torup, och Patrik träffar en av de viktiga ledarna i del sådan i Torup.
En av dem som finns plats här på Torelund är Ingelina Andersson, tränare i den här klubben. Vad är det för gäng du tränar?
Alltså jag är ju hjälptränare då. Jag hjälper till min svärson där borta med barnbarnet Alve och kompani som är 7 år. Och sen hjälper jag till där borta ibland när som min dotter och son tränar. Och där har jag 2 barnbarn. Så att jag är lite överallt och så är jag i kiosken ibland. Och, ja, så är jag lite allt i allo.
Du sätter lite fingret på kanske hur det är att vara aktiv i en förening, eller?
Ja, och jag har varit aktiv i hela mitt liv.
Vad är det som gör att du vill göra detta?
För det första så brinner jag för fotbollen och lagidrott. Det är gemenskap. Man fostras både på plan och utanför plan. Hur man lämnar omklädningsrummet. Man får ta hänsyn till varandra. Man tillhör någon. Man behöver inte vara bäst på plan, men man kan vara den som hjälper till och sätter ut koner. Och att barnen får röra på sig, för jag tycker att de sitter stilla för mycket.
Idag pratar man väldigt mycket om tidig elitsatsning och sådär inom idrotten. Vad tänker du när du hör det?
Det ska ju vara roligt att spela fotboll. Och jag kan säga att jag började 72 i damlaget i Hyltebruks IF. Och 53 år senare så umgås vi fortfarande. Vi åker till Schweiz i sommar och ska titta på dam-EM, Sverige-Danmark. Så det, du har ju liksom... elitsatsning, det kommer om man är mogen för det, tänker jag.
Du pratar mycket om idrottens betydelse som fostran och de här bitarna. Vad skulle du säga, vad bidrar fotbollen med i samhället? Ett samhälle som Torup till exempel?
Ja, det är samhörighet. Du har en samhörighet. Att man träffas här på Torelund när det är matcher. Allt från ungdomar till damlag och herrlaget. Det är en samhörighet. Man är en i föreningen liksom.
Ja, för hur skulle samhället se ut utan idrottsföreningar?
Nej, då hade vi inte sett mycket folk ute, tror jag. Men den här lilla kommunen vi bor i och framför Torup, så finns här ju väldigt mycket. Du behöver inte hålla på med lagidrott. Det kan vara tennis, det kan vara pingis, skytte. Så det finns väldigt mycket i våran kommun. Så man måste inte spela fotboll. Men du tillhör någon och det är fostrande.
Du själv har hållit på i många år. Finns det någon tid där du tänker så här länge håller jag på, sen får det vara nog?
Ja, men jag följer ju mina barnbarn nu.
Och sen blir det barnbarnsbarn.
Ja, förhoppningsvis.
Så det bara fortsätter?
Ja, det bara fortsätter. Ja.
Inga-Lena i Torup, en av många ovärderliga ideella ledare i idrottssverige. Hos dig, Patrik, förstås, med ögonen på matchen också, för det ska ju ändå tävlas i Division 5.
Ja. Ja, men så är det, och Torup rider just nu på väg mot första vinsten, upp på samma poäng som Kvibille i så fall. 2-0 står det ju, Joakim Svensson, senaste målskytt för Torup. Men det finns 3 som håller på Kvibille i den här matchen. En av dem sitter här. Du är tveksam till det där 2-0-målet här. Du heter?
Rolf Fransén.
Ja, vad säger du?
Nej, det var ju en höjdboll som målvakten skulle upp och greppa, och så fick han en liten knuff på väg upp och det räckte för att den skulle susa ner och... En Torup-spelare nickade in den då.
Ja, du ser missnöjd ut nu.
Ja, lite.
Ja, så är det. Det är senaste rapporten här från Torelund. 2-0 till hemmalaget Torup Ryde mot Kvibille.
Hur långt är det kvar?
Matchtjuret går precis upp på 60 minuter, så ja. Det blir väl en halvtimme kvar att spela då. Och jag tror att vi ska klara mörkret också här.
Ja, bra. Då får vi komma tillbaka till dig, Patrik. Tack så länge. Närmast här är Sportextra, Ekonyheter, Tina Flodin.
I Indien så stiger dödstalet efter trängseln i samband med firandet efter en cricketmatch. Minst 11 människor har omkommit och 33 har skadats. Det här uppger den regionala regeringschefen. Stadion där matchen spelades kan ta emot 35 000 åskådare, men det kommer mellan 200 000 och 300 000. Premiärminister Narendra Modi kallar olyckan för absolut hjärtskärande. Sverige går med i en telekrigskoalition bland annat för att kunna försvara sig mot drönare. Det var försvarsminister Pål Jonsson som undertecknade ett avtal om samarbete på NATOs högkvarter i Bryssel idag.
Det innebär att vi kan både arbeta med och gemensamt upphandla olika typer av telekrigsförmågor och också utveckla telekrigsförmågor. Det är också viktiga resurser i det arbete som pågår med medel och motmedel på drönarområdet.
Det handlar om ökat samarbete när det gäller telekrig, kommunikation, spårning och att skydda kommunikation från attacker, bland annat från drönare. Det är dels ett samarbete för att stärka försvaret i ett antal NATO-länder, men också ett samarbete för att stötta Ukraina. Och Sverige väntas få en ledarroll. Koalitionen leds idag av Tyskland, men tanken är att Sverige inom några veckor ska vara med och leda arbetet tillsammans med Tyskland. Och allt detta ska finansieras av en gemensam fond.
Det är bra för Sverige, det är bra för övriga koalitioner, jag tror att det är bra för Ukraina.
Hur mycket pengar pratar vi om som Sverige ska bidra med?
Ja, det är ju en helt ny koalition som man inte satt en exakt summa, utan vi kommer att arbeta tillsammans med andra nu och bygga upp koalitionen, och så får vi återkomma till de exakta summan lite längre fram.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Förra året så omkom 13 personer i olyckor inom fritidssjöfarten här i Sverige enligt preliminära siffror från Transportstyrelsen. Och det är den lägsta siffran hittills sedan statistiken började föras i början av 1970-talet. Och det handlar bland annat om fritidsbåtar och vattenskotrar. Och kraven på förarbevis för att köra vattenskoter som infördes 2022 är en åtgärd som har haft önskad effekt, det här skriver Transportstyrelsen. Tillbaka till Radiosporten.
Tack så mycket, Tina. Nästa nyhetssändning från Ekot här i P4 klockan 9. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. Vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe silence. Fools said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Whispered in the sound of silence.
And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking.
Det är gruppen Disturbed som sjunger om The Sound of Silence.
Nästa ämne här i Sportextra, golf.
Maja Stark vann US Women's Open och är nu den sjunde svenska golfaren genom tiderna att vinna en major. Hon som tog den första titeln och bröt barriären för svensk golf är Liselott Lotta Neumann, Sveriges första världsstjärna i golf, som vann just US Open 1988 och som vi har med oss nu. Du har en lysande karriär bakom dig och är så hyllad genom tiderna. Och vi ska prata om att Sverige nu har en tredje US Open-vinnare, men först njuter vi av det här.
Liselott Neumann, second shot on 18.
That was from 165 yards. Beautiful shot.
A downhill putt and the applause begins to grow. Great thing about our communication today too, Jay, that her parents can be watching live in Sweden as it happens. Oh. And there it is. 69 today. She finishes 7 over. Wins by 3.
Liselott, your first win, and you made it the biggest one of them all. How do you feel right now?
This is the happiest moment in my whole life. I'm so happy. I just want to cry. This is great.
All those hard hours that you worked in Sweden, hitting the balls into the net and everything, they all pay off finally, don't they?
All my dreams finally come true. I'm the US Women's Open champion. This is wonderful.
What would you like to say to your parents right now?
Can I say it in Swedish?
You sure can.
Jag vill bara tacka mamma och pappa för allt ni har gjort för mig och jag älskar er. Tack.
Minns du hur det var att vinna?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg det jättebra. Och sen har jag ju tittat på det flera gånger om också. Så att, jo, men visst, en sån vinst, den glömmer jag inte i första taget. Utan det är glada minnen.
Ja, du var ju den första svenska golfspelaren att vinna en major. Du bröt barriären för det här. Vad tror du att det betydde för svensk golf?
Alltså det är jättekul det som jag har hört liksom från andra personer och från som, någon som Annika till exempel som sa det, att jag satt hemma och tittade på när Lotta vann och jag fick den här känslan att liksom, kan hon vinna, en liten tjej från en liten ort, liksom, då kan jag också. Så att jag hoppas ju att den liksom, det ledde till att många kanske började spela golf, att alla kände liksom att om hon kan vinna så kan jag det också. Så jag hoppades ju verkligen att det liksom öppnade upp dörren till svensk golf.
Ja, och med Majas seger nu så har ju Sverige totalt 18 major-segrar. Vad säger du om det?
Ja, det är ju fantastiskt. Det är jättekul för svensk golf att det liksom finns med på golfkartan runt om i hela världen. Liksom Sverige är verkligen känt för sin golf nu och det är otroligt kul.
Ja, men du var ju först. Och är det inte lite stort ändå?
Jo, jag tycker det. Jo, men visst, det är ju superkul för mig liksom att känna att okej, okay, om jag öppnade dörren och liksom att, nu att det både tjejer och killar runt om i Sverige som liksom älskar golf nu och att liksom sporten har spridit sig, så visst är det ju helt underbart. Och det, liksom, jag kan inte önska något mer än det, så att det är verkligen kul att få ha varit med i början och kanske som du säger, få varit först och få vinna en major.
Annika Sörenstam som vunnit 10 major-titlar i sin karriär, varav 3 i just US Open. Hon sa tidigare att du var hennes förebild. Hur känns det att höra?
Jo, det är klart. Det är jättekul för mig att höra. Och jag vet att hon har sagt det flera gånger och jag läste i ett antal tidningar och så vidare. Så att, visst är det jättekul om jag hade en liten del i hennes karriär, att jag fick henne att börja spela golf och verkligen satsa på golfen. Så det värmer gott.
Vad kände du nu när Maja Stark gick och vann i helgen?
Ja, jag satt ju och tittade på tv så att liksom jag höll ju tummarna för henne. Och, så himla starkt gjort att kunna hålla i det. Alltså, det är ju en sån press på henne och sen på den golfbanan. Också. Jag har aldrig spelat det själv men jag såg ju verkligen hur svårt det var. Och de sista hålen när hon kom in, alltså 18:e hålet verkar vara en riktig mardröm. Mm. Så att, ja, jag tyckte hon spelade verkligen bra och jag tror hennes caddy verkligen hjälpte henne också där på vägen. Och liksom, de spelar ju smart och hon höll ihop det. Och det, ja, helt underbart. Fantastiskt vinst.
Vad är det som är så speciellt med att vinna just US Open?
Man tycker väl ändå att det, liksom, det är ju den största tävlingen i världen egentligen. Alltså, British Open är väl också väldigt, väldigt stor. Men på något sätt så känns ju ändå för, åtminstone på damsidan, att det är verkligen US Open som är den största titeln att vinna. Och det är inte lätt alltså, att hålla ihop det de här fyra dagarna. De spelar ju alltid på en väldigt, väldigt svår bana och de försöker göra det så tufft som möjligt så att skåren inte ska bli för låg, utan det ska ju vara en riktig test för att se vem som pallar och hålla i det nu i fyra dagar.
Och när du såg Maja då där på TV, vad såg du hos henne som gjorde att hon kunde liksom hålla ut alla de här fyra ronderna?
Alltså hon verkar ju liksom väldigt lugn och sansad och liksom hon tog sin tid på varje slag. Och det verkar verkligen som hon liksom tog ett slag i taget och liksom, ja, liksom verkligen spelade banan på rätt sätt. Och sen tyckte jag stark puttning också. Det betyder mycket över det hela. Liksom, det var väl egentligen inget fel med hennes spel någonstans, utan hon spelar verkligen fin golf.
Lotta Neumann där om Maja Starks vinst i US Open. Lotta som vann den tävling som första svensk i US Open då, alltså 1988. Vi ska strax höra mer snack från Lotta Neumann tillsammans med Lina Hoft. Då ska det handla mer om Maja och vad Lotta tycker om det och också lite om hur Lotta själv var det med sin golf om en kort stund.
Radiosporten, dokumentär.
Den är föga lämplig och ej passande för utlands spridning.
Och varför valde man överhuvudtaget att de skulle vara nakna?
Ja, det är snopp i fokus, eller?
Det är någon slags blåsinstrument.
En bizarr historia om OS i Stockholm 1912 finns i appen Sveriges Radio Play.
Han kände varje grepp av motståndarens grova hinder som ett tag med glödande tång.
Hallå, det här är Susanne Myrdal.
Och det här är Dregen.
Häng med oss på Sweden Rock Festival den 5-7 juni.
Ja, det är festivalhäng, det är artistintervjuer.
Människorna, händelserna, livemusiken.
Allt detta från Sveriges största musikfestival.
P4 Live från Sweden Rock 5-7 juni här i P4.
P4 Live från Sweden Rock i P4 och i Sveriges Radios app.
Där vi också har en hel del sport, Sportextra, nu i P4 fram till klockan 21. Strax med golf och Lotta Neumann, men innan dess, Patrik Ljunger, vi ska inte glömma hur det går i matchen mellan Torbryde och Kvibille i division 5, Halland södra, andra halvlek. Hur går det?
Ja, vi pratade ju om en lite ödesmatch här inledningsvis och det är ju 4-1 nu till hemmalaget Torup Ryd som har följt lite extra den här kvällen och är på väg alltså mot sin första vinst i den här Division 5-serien och i så fall upp på samma poäng som motståndaren Kvibille och närmar sig också Rinia som ligger över sträcket. Så 4-1, jag hörde kommentar från läktaren här också, ja, men de är ju halvmeter högre än vad de andra är. Så är det, 3 mål har kommit tack vare bra huvudspel från hemmalaget.
Tack så länge, Patrik.
Vi ska tillbaka till vårt samtal med Lotta Neumann. Vi ska höra här hur det var. Hon hörde av sig till Maja inför den här sista rundan i söndagen när hon vann US Open-avslutningen här. Och den var ju så spännande.
Du hörde ju också av dig till Maja inför sista ronden. Berätta.
Ja, jag känner väl inte Maja så där jättebra egentligen. Men alltså, jag följer henne på Instagram och... Det var ju svårt att missa också alla, både från Swedish Golf Team och USD, alla hade ju liksom, de skrev ju om Maja och allting. Så att jag tänkte, jag skickar bara så här lite instant message till henne och bara för att säga liksom, lycka till och det sista rundan och försök spela ditt eget spel och bry dig inte om vad de andra gör och så vidare och så ta hem det här i stort sett. Så det var ju, jag visste inte om hon skulle läsa det innan eller om hon skulle få det efteråt, men jag har ju sett i tidningarna och hört här att de i alla fall fick det och att Annika också skickade en liten text till. Vi försöker bara liksom inspirera och veta att hon har stöd från alla och alla vill att, liksom alla vill att hon skulle kunna hänga i där och vinna titeln.
Brukar du höra av dig till svenskarna om det går bra?
Då, om det är någon som ligger med fram i toppen. Så det är ibland inte bara kanske svenskar utan de spelarna som jag kommer ihåg från tiden eller från Solheim Cup och så vidare, så brukar vi kanske skicka en liten sådär bara lycka till och hoppas det håller i och så vidare, så att det är kul.
Fick du något svar från Maja?
Ja, hon skrev tack och lite så här smiley face så att...
Ja, det är bra.
Ja.
Vad tror du väntar den här nya världssexan nu då i Maja Stark efter en sån här seger? Blir det en press för henne eller kan hon slappna av på något sätt, på ett annat sätt nu i vetskapen om att hon har faktiskt vunnit en major?
Det kanske blir lite både och för henne. Liksom. Det är klart man slappnar av på ett sätt. Liksom man har vunnit en stor tävling. Men sen, hon har ju mycket tid kvar på säsongen också. Så hon vill väl säkert fortsätta att spela bra. Så att det är väl det som är det svåra. Kanske att försöka ladda om efter någonting sånt här. Så stort. Och sen liksom, hon kommer kanske känna lite när hon kommer till andra tävlingar. Att inget är riktigt så stort som det som hon vann. Men det tar sin lilla tid och sen kanske hon kommer igen. Och det är kul om hon kan hålla i hela säsongen ut nu och kanske få sätta nya mål och kanske försöka bli världsetta nu eller liksom vad det kan bli. Man försöker hitta nya mål hela tiden så att hon kan hålla i det. Det är viktigt för henne kanske också att kunna göra så mycket som hon orkar men ändå se till att hon sparar lite tid för sin träning och vänner och familj och sådana grejer också så att det inte blir för mycket av allting. Men hon verkar vara en tjej som står med båda fötterna på jorden så att hon fixar nog det där.
Den här gyllene generationen som du pratas om, som Maja är en del av, den här teamkänslan som de har lyckats skapa och har haft genom många år nu, hade du samma stöttning på din tid eller hur såg det ut?
Det var väldigt stort för dem att ha det nu, liksom hur Svenska Golfförbundet har jobbat med spelarna, just det här att de har tillgång till coacher och just det här, den här lilla lagtjänsten och de träffas och tränar tillsammans. Och, jag menar, vi hade ju det i landslaget när jag var med, men just när vi i början kanske när vi gick över för att bli pro, då, det var egentligen bara de andra spelarna som man var tillsammans med. Det är också stor skillnad kanske på prispengar och så. Jag menar, vi hade ju inte råd att ha coacher och familj och tränare och sådana grejer med oss, utan det var ju lite så. Man försökte gå ut med de andra spelarna och man försökte hjälpa varandra så gott det gick.
Idag så kan man ju också följa tävlingar på tv och sociala medier speciellt, och spelarna förväntas ställa upp i många fler sammanhang. Jag tänker att det inte riktigt var så när du vann.
Det vet jag, var väl rätt. Alltså, som jag sa, liksom, vi hade ju mycket support från Golfförbundet innan jag blev pro och gick ut. Men jag vet inte, jag kände ändå, jag var rätt så liksom självständig och jag tyckte inte det var några problem. Men jag tyckte det var kul att träna själv. Och, jag menar, det som var svårt i början var kanske just att man var ute lite själv och man skulle resa runt i världen. Och det var också problem kanske just det här. Det var inte så lätt att boka flygbiljetter och hotell och sådana när vi inte hade, det var ju inget. Man kunde liksom boka på internet. Allt var ju liksom man skulle ringa hela tiden och ringa för att få sin egen starttid och ringa för att boka hotell och det ena och det andra. Så det var ju mycket jobb så på sidan om som är så mycket enklare i dagens läge att du bara kan gå in på din dator och boka alla dina resor och allting sånt. Så att,
det är smidigare idag kanske. Ja.
Jag tror det på så sätt. Även om kanske media är, eller alltså, social media kanske är lite jobbigt också för spelarna, men vi hade ju inget sånt.
Hur är din golf idag? Spelar du mycket? Tävlar du?
Jag kör då på Legends Tour som den heter, för de är snälla mot oss seniorer. Vi har en del tävlingar här borta i USA. Jag spelade precis förra veckan i LPGA Senior Championship som gick i Utah och jag kom på 14:e plats där, så var väl rätt så hyfsat, men jag hade i alla fall andra ronden, var bästa ronden av alla, så att det finns kvar lite spel även om det inte är där jämnt, men jag tycker det är jättekul. Alltså, jag spelar rätt så mycket golf, jag tycker det är roligt att vara ute på banan, jag tycker det är kul att stå och slå bollar och träna och chippa och putta och sådär, så att min nästa riktigt stora tävling är US Open, Senior US Open, och den går i San Diego i augusti, så att jag har lite tid att träna upp mig nu, så får vi se hur det går där.
Då måste vi följa dig och se hur det går där.
Ja, det hoppas jag att ni gör.
Ja, men det är klart vi gör. Lotta Neumann, som kanske går mot en ny US Open-titel, alltså på seniornivå då. Hon vann ju som första svensk en major 1988, US Women's Open. Här är ett, vad vi tycker, härligt samtal med Lina H. För det är 7 stycken svenskar nu som har vunnit major-titlar. Senast Maja Stark, alltså den gångna helgen. Och på damsidan så vann ju Annika Sörensam hela 10 titlar under sin karriär. Anna Nordqvist, som fortfarande är aktiv, ni vet, har vunnit 3 stycken major-titlar. Pernilla Lindberg har vunnit en. Och sen har ju Helena Alfvén också vunnit en major under sin aktiva karriär. Och på här sidan Henrik Stenson, enda svenska herre att vinna en major. Det gjorde han ju 2016. Och The Open.
Vi har en halvtimme kvar av det här Sportextra. Då ska vi hinna prata lite mer om herrlandslaget i fotboll, bland annat Daniel Svensson, men också fortsatt blicka fram mot det som väntar i natt, den första matchen i Stanley Cup-finalen mellan Edmonton Oilers och Florida Panthers.
Magnus Uggla, IQ från 1983.
Och nu är det dags. I natt så är det den första Stanley Cup-finalen. Och precis som förra året så är det Florida Panthers som möter Edmonton Oilers. Förra året vann Florida. Är det Edmontons tur nu? Vi kollar med expert Daniel Widing.
Först och främst så är det en av de svåraste troféerna man kan vinna. Det säger jag inte bara som hockeyexpert och gammal hockeyspelare, utan det är faktiskt många. Även amerikansk fotboll, de killarna där pratar mycket om att det är en väldigt svår trofé att vinna. Så att bara där är det ju superhäftigt att vi har en final här nu från fjolårets finallag också, Edmonton och Florida. För min skull så håller jag lite på Florida, mycket beroende på att Jesper Boqvist är där och både jag och han har Hedemora Sportklubb som moderklubb. Så att, kan han få ta hem bucklan till Hedemora hade varit häftigt. Han är lite in och ut i laget, Jesper, men varje gång han har varit med i de matcherna som han har varit med så har han varit jätteduktig.
Vi ska snacka mer på spelarnivå strax, men i stora drag då när det gäller styrkeförhållandena så som du känner inför den här dusten?
Jag har ju Florida som favoriter där med tanke på att om man bara kollar Matthew Tkachuk, Brad Marchand, Sam Bennett. Det är alltså tre spelare som är ja, för pratar du med killar borta i NHL så är det är en pest att möta de här tre, och de är i samma lag nu. Brad Marchand tog dem från Boston, och det blev väldigt ledsna miner där i Bostons läge, för han var verkligen älskad där som spelare. Och nu är han i Florida, och ja, men de retar gallfeber på spelare, och då har du ju Edmonton då, en av världens bästa spelare, Connor McDavid, tillsammans med Leon Draisaitl, tysken där, som är ett grymt radarpar. Så att jag har Florida som favoriter på grund av att de har mer, lite mer matchvinnare skulle jag vilja säga.
Vad kan försvaren betyda i en sån här matchserie? Vi kan inte låta bli att på en gång snacka Gustav Forsling i Florida och Mattias Ekholm, frisk igen, i Edmonton bland annat. Försvaren då? Man bländas gärna av anfallarna, men om du också inkluderar försvaren.
Och där har vi ju väldigt bra nyheter för Edmonton. Mattias har ju varit skadad och fick spela sin första match här nu senast då de spelade. Det är jättebra nyheter för Edmonton. Han kommer in med mycket rutin, och jag själv spelade med Mattias i Brynäs och vann guld, så han har erfarenhet av att vinna. Det kommer vara jätteviktigt. Sen har du Stuart Skinner, Edmontons målvakt, som har, för att gå till final så måste du ha en bra målvakt. Det har du verkligen där. Om vi går till Florida så har du ju enligt mig den bästa målvakten i hela NHL. Sergej Bobrovsky, ryssen där, som är, ja, han är överlägsen. Han gör ju highlight-räddningar var och varannan match och är väldigt stabil. Plus att du har Gustav där som vann i fjol såklart. Så de har en rutin där i Floridas backbesättning. Med Nico Mikkola, en finsk spelare som har växt ut här för dem och spelar otroligt bra här på slutet.
I fjol så var det ju väldigt många som tänkte och trodde att Connor McDavid och Leon Draisaitl även i finalen skulle föra Oilers till pokalen. Kan det låsa sig för deras del, eller tror du att de har en annan trend just nu?
Jag tror ju att de har ett helt annat tänk nu när de kommer att kliva in inför den här finalen i år. Man brukar säga det på lite att man vinner genom att förlora, att man drar lärdom av förlusterna. Jag vet inte om jag håller med om det. Det är nästan för fint ordspråk för att det ska vara sant. Så att det är väldigt svårt att säga där om de har dragit någon lärdom. Men jag vet ju att de kommer att göra hela Edmonton kommer att koka. Man har ju inte vunnit sedan 1990. Det var väl Wayne Gretzky storhetstid kan jag tänka mig där. Jag har Florida som favorit, så jag tror inte Edmonton kommer kunna ro det här i hamn.
Bengt Schutt hade pratat med expert Daniel Widing, och han tog upp där i början sin favoritspelare.
Natten till torsdag så drar Stanley Cup-finalen igång mellan Edmonton och regerande mästarlaget Florida. Och även om det blir tredje raka finalen för Florida, så blir det den första för Jesper Boqvist som anslöt till klubben förra sommaren.
Man är väl lugn nu än så länge i alla fall, men nerverna kommer väl krypa på ju närmare vi kommer. Men jag tycker det känns bra, och gruppen känns fokuserad och sådär, så det ska bara bli roligt.
Både Florida och Edmonton säkrade sina finalplatser efter 4-1 i sina semifinalserier, vilket innebär att spelarna fått vänta en hel vecka på att finalserien ska dra igång.
Det blir som ett glapp, men det är nog viktigt också att man har lite tid att återhämta sig och gå igenom video och träna på detaljer liksom, och som det blir tajt mellan de andra rundorna när det kan ju bara vara en dag emellan liksom, så.
Så nu har ni stenkoll på Edmonton, så här mycket video inför motståndarna brukar ni inte kunna kolla på eller?
Ja, nej men precis, men man har ju koll, så sen vi möter ju ett riktigt bra lag och man vet ju liksom hur mycket mål och sånt de gör framåt med McDavid i spetsen liksom, men de är ett bra defensivt lag också, så det är väl någonting vi har pratat om och hur vi ska få håll på dem liksom.
Det blir ju en repris på förra årets final. Man misstänker att Edmonton kommer vara liksom taggade till tänderna. Hur ska det bli att möta Edmonton, och hur ska ni liksom kunna komma lika taggade som dem?
Alltså egentligen så hade det väl inte spelat någon roll så vilka vi möter, så man spör alla som man brukar säga för att vinna, och det är väl lite så vi känner då. Vi är ryskigt laddade vi också, det kan jag säga.
Och Florida, det är ett lag som är vant att gå till Stanley Cup. Det är ju tredje året i rad nu som de är framme i Stanley Cup. Vad är det som gör att Florida är så bra som du ser det?
Ja, men fokuset överlag är något jag inte har varit med om innan. Och det spelar ingen roll om det är match 3 i tredje rundan eller match 5 i grundserien, så pratar vi om samma saker och då blir det rätt enkelt att bara fortsätta. Att det inte blir så stort allting, utan vi vet vad vi ska göra. Och de har ju gått igenom väldigt mycket och stått på andra sidan också, och ja, men det bygger en erfarenhet liksom, och det märker vi nya av också liksom, att det är en trygg grupp liksom, och väldigt fokuserad på vad vi ska göra liksom, så.
Och för egen del då, du har ju gjort en stark säsong, förlängt kontraktet har jag förstått det också som, men också varit lite in och ut, inte alltid spelat. Hur har det varit för dig?
Ja, men precis. Det var en helt okej säsong så, och sen gjorde vi lite under trade deadline, och flera gubbar kom in, och det blev lite inför slutspel liksom, fler gubbar som skulle in i line-upen liksom, och sen när det är en studio är det bara redo att ta chansen liksom.
Ja, och det gjorde du här för semifinalen här, stängt in både mål och assist.
Ja, precis. Det blev en bra kväll, så fick vi vinna också, så det var väldigt roligt.
Ja, och om du står på den här line-upen, hur kommer känslan då vara liksom, samma dag när du vaknar upp?
Ja, precis. Man får väl försöka hålla känslorna lite i styr, så man inte gör slut på allt innan. Liksom, så, men det kommer nog vara speciellt om jag får chansen. Så ja, bara roligt.
Om nu Florida och ditt lag skulle vinna Stanley Cup, hur mycket skulle det betyda för dig?
Ja, väldigt mycket såklart. Det är det man har drömt om sedan man var knatt i helmål. Liksom, så det skulle vara väldigt stort, självklart.
Jesper Bokvist där, intervjuar utav Andreas Lundin. I natt, första Stanley Cup-finalen. Det är bäst av 7 som gäller. Florida Panthers mot Edmonton Oilers. En repris från förra året. Då vann Florida. Är det Edmontons tur nu? Vi får se.
Ja, vi har fått ett meddelande från Lisa i Göteborg.
Sam säger.
Ja, hon jobbar med parafotbollen i Västra Frölunda som idéledare. Och hon hyllar att vi följer breddidrotten ikväll här. I Sport Extra.
Det tackar vi för.
Om vi lyssnar på Peter Lemark, så vi kör på det då.
Det kör vi på. Håll med.
Ooh.
Ja, Peter Mark. Håll om mig. I Sportextra med kvarten kvar. Vi ska prata mer fotboll inför Sveriges landskamp mot Ungern, herrlandslaget alltså. Vi har ju följt breddidrotten lite extra ikväll, och något av vi gillar det, det är kul. Till exempel Lisa i Göteborg då, som ville höra Peter Lemark här. Och Patrik Ungern, du har ju varit verkligen nere i djupet på svensk breddidrott och följt divisionsmatchen mellan Torup Rydö och Kvibille, bottenmöte som det var, spännande på förhand. Och det så blev det ju hemmaseger.
Ja, så var det i ödesmatchen som vi beskrev det i Division 5 södra Halland. Torup Rydö med 2 poäng för matchen, ingen vinst mot Kvibille, 5 poäng, ingen vinst. Men nu står jag här med Jocke Svensson, lagkaptens binden på armen och målskytt för detta Torup Rydö ödesmatch, ja. Sa jag då. Hur känns det så efteråt nu då?
Mycket skönt. Skönt för första vinsten i år. Det är stabilt ändå, jag tycker ändå vi gör lite brunkamål och vi spelar lite fin fotboll då och då, men det är orken och vinnarinstinkten idag som tror jag är avgörande.
Ja, hur var det med krampen? Jag tyckte det såg ut som du hade kramp där ganska tidigt.
Ja, men det var att springa igenom det, så får man ta nya krafter.
Det är så, ja. För du är egentligen mittback, att du gjorde mål när jag var här och tittade idag. Det var lite sensationellt, eller?
Ja, stabilt. Du får komma fler gånger.
Men det är så.
Nej, det var skönt att göra mål.
Du, berätta då, du spelar i Torup Rydö. Vad är det som gör att du vill vara här och lira fotboll?
Nej, men det är umgänget framförallt. Det är polarna jag spelar med och vi har jävligt roligt ihop. Och det är största orsaken. Så där.
Men det vi sa innan, en viktig seger, ni är nykomling i serien, ni förlorade er målkung till den här säsongen. Hur viktigt är det för Torup och Rydö Bruk att ni har ett lag i femman?
Nej, det är superviktigt. Det är jättekul att vi har tagit oss upp och nu är det bara att kämpa på, så ska vi se till så att vi blir kvar i femman.
Upp i fyran sen?
Ja, det får vi se. Om några år. Eller något år.
Men du, vi går bortåt här nu. Sjunger ni något i omklädningsrummet eller vad händer nu efter då?
Ja, nu ska vi dra igång lite sånger.
Ja, vad blir det då?
Nej, det blir en skön sång. Du får in och lyssna.
Ska in och lyssna?
Det tycker jag.
Ja, får väl se om man kan hänga med här då. Men in i omklädningsrummet, är det du som är allsångsledaren?
Nej, det är det verkligen inte. Jag är vicekapten, så det är andra matchen i år som jag är kapten. Men det är kul.
Ja, det är bra. Jag hänger med på våra sociala medier här senare, så kommer filmen komma när Torup Rydö firar första segern för säsongen. Jag hänger med in i omklädningsrummet.
Underbart. Härligt ju. Det är man blir nyfiken på hur det kommer låta. Ju. Kan du inte sjunga? Låt han lyssna sjunga för dig på det, tycker jag.
Ja, men nu han samlar laget nu.
Ja,
kan vi dra då lite segersång nu då?
Ja, såklart.
Jag hänger med in i omklädningsrummet här. Ja, nu kör vi. Men nu kör vi.
Men
okej. Nej, det kan inte bli bättre än onsdag kväll när regnet öser ner på gränsen mellan Halland och Småland.
Underbart. Tack så mycket Patrik Ljunggren för din insats ikväll. Den har varit härlig tycker jag. Jättekul.
Tänkte du skulle fortsätta lite på lagkaptens temat här innan vi tar oss vidare. För det framkom ju tidigare att mittbacken Pontus Jansson i Malmö varit med i en chatt med fotbollshuliganer. Och efter det blev han av med lagkaptensbilden. Nu har Malmö styrelse hävt den avstängningen, meddelar de. Vi tar oss då till landslaget som ju laddar inför träningslandskamper. Först mot Ungern och sen mot Algeriet.
Han var en av de hetaste svenskarna i fotbollseuropa nu under våren, men är fortfarande något av en doldis.
Svensson scores his first Bundesliga goal.
Daniel Svensson, ytterback, som faktiskt var högst delaktig i att storlaget Borussia Dortmund lyckades knipa en Champions League-plats till slut efter en stark spurt. Och Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson är imponerad.
He does a lot of right things. He's a clever football player. The way he makes choices on the ball are extremely good.
Förbundskapten Tomasson beskriver Svensson som en smart fotbollsspelare som gjort mycket rätt och som hävdat sig väldigt bra i tuffa Bundesliga sedan flytten från danska Nordsjälland.
He's done really well in a very physical league. I think intensity, I think he coped. Of course there's the change when you go from Denmark to Germany, but he coped quite well with that as well as a young man, and now he suddenly needs to play Champions League next year with Dortmund. Great.
Och Daniel Svensson står ut bland unga spelare ute i Europa, säger Jon Dahl Tomasson. Han är en mycket bättre lagspelare än de flesta andra, enligt Sveriges förbundskapten.
I always say if you look at football around Europe, there's a lot of shit, sorry. A lot of teams playing so bad because they don't play together. They don't understand the game together. Football is actually a non-verbal communication and that's how to play together as a team. And he's one of them who can do that.
Och i Daniel Svensson har Jon Dahl Tomasson en ovanligt allsidig spelare som kan användas på många olika sätt, inte bara som vänsterback.
But he's also a player who can play in the midfield. We shouldn't forget that. So he can play inside as well. Yeah, he can play a lot of positions. I even think he played on the right back at Nordsjælland. So he's very flexible in all sense.
Jon Dahl Tomasson som pratade med Martin Hedberg. Och vad säger då Daniel Svensson själv, den här västeråsaren som tagit vägen via Brommapojkarna, Nordsjälland och nu till Dortmund, om det här hektiska halvåret som varit?
Händelserikt. Jäkligt kul. Blev ju ett stort steg där när jag flyttade i februari. Men jag kände väl tidigt att det funkade bra. Jag kände att jag anpassade mig till den nya nivån och fick mycket förtroende ganska tidigt. Så att, det har känts rätt hela vägen och skönt att det blev klart med en permanent flytt nu precis innan vi åkte hem. Så att, jag kände väl att jag vill fortsätta vara här och fortsätta spela stora matcher i de stora ligorna, och nu blev det ju även Champions League såklart, vilket vi alla vill såklart, så att nej, det betyder mycket, och spela framför den publiken också är ju, det är ju något helt extra, så att det känns jättebra.
Den här anpassningen då, att ta sig från danska ligan till Europaspel, tuffa matcher i Bundesliga, hur har den varit?
Ja, så det har väl gått bra ändå, tycker jag. Jag tycker väl generellt sett att en av mina styrkor som spelare är att kunna anpassa sig till både till nya nivåer, men också om man byter position och sådär. Och kände väl ändå ganska tidigt att jag anpassade mig bra och kunde leverera även på den nivån. Så att, nej, men det känns bra, hela vägen, tycker jag.
Det har gått snabbt för dig att ta in den här resan. För den svensken som sitter där och lyssnar eller kollar på landslaget och tänker, Daniel Svensson, var kommer han ifrån? Hur skulle du beskriva dig som person?
Nej, men jag är väl en... kommer från Västerås från början, som sagt. Försöker... jobbar hårt. Försöker att tro på mig själv, och som fotbollsspelare så är jag väl ganska användbar på många positioner. Tycker om att spela offensiv, fartfylld fotboll och kan löpa många meter, så att, det är väl det.
Nu i landslaget då, det har inte blivit så mycket spel till där, lite olika skador och så att ställ till det hittills. Vad har du för känsla och förhoppningar på den här samlingen nu?
Hoppas ju på att få så många minuter som möjligt. Missade ju förra samlingen, så då fick jag inte chansen att visa upp mig. Så att jag hoppas ju att jag får chansen i den här samlingen och visa vad jag går för. Och försöka ta med mycket av det som jag har gjort i klubblaget. Och det är väl det jag hoppas på.
Men det blir ingen rast och vila sen, för sen ska du på klubblags-VM. Vad säger du om hela den upplevelsen?
Nej, det blir också jättekul såklart. Det är en ny turnering. Kul att möta lite andra typer av lag också. Få åka till USA och spela matcher där. Jag ser fram emot det. Det blir kul och jag hoppas att vi tar oss långt.
Men det händer mycket nu då. Har du någon chans till vila?
Ja, vi hade väl en och en halv vecka nu efter sista ligamatchen, och så blir det väl 2,5-3 veckor därefter klubblags-VM. Så att, det blir väl helt okej med vila i alla fall.
Tror du att du är ung?
Ja, exakt. Jag har några år kvar förhoppningsvis.
Daniel Svensson har många år kvar. Dortmund spelar han ju i. Det var du, Samuel, som pratade om honom.
Så är det.
Hur var det mötet?
Ja, men det var trevligt. Ja. Västmanlänningar emellan.
Ja.
Så vi har ju ett kodspråk där, så det är bra. Du sa att många år kvar där. Vi har inte så många minuter kvar utav Sportextra. Det är ju lite special den här onsdagen. Vi slutar ju nu redan vid 21. Musikmix väntar. Och sen 21.40, då är det som vanligt. För då är det Karlavagnen den här onsdagen med Christian Olsson.
Ja, då är det som vanligt. Och det är ju 45 minuter kvar till dess att Karlavagnen öppnar sin stora och generösa famn. Men redan nu ska vi ju snacka om vad vi ska snacka om i Karlavagnen. Och det ska handla om när vi försovit oss och vad som hänt då. Vi snackar den gången eller de gångerna vi försovit oss och hur det gick sen. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Ring Karlavagnen 020 22 10 30. Ring gärna redan nu, för telefonslussen är glad, kommunikativ och framförallt öppen. 020 22 10 30. När jag alldeles nyss hade träffat min blivande fru försov jag mig och missade ett tåg och därmed en släktträff. Och en tydlig uppförsbacke in i släktens inre dök upp. Något halvår senare försov jag mig igen och missade i förlängningen av det ett flyg. Och i och med det ännu ett tillfälle att träffa släkten som var präglad av klockor och tid. Och uppförsbacken blev nu också ganska lång. Vad hände när du försov dig? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du försovit dig på eftermiddagen? Jag tar bara en halvtimme här på soffan. Och så blev det längre och så missade du första dejten som också därför blev sista dejten.
Får inte somna nu, Christian.
Har du försovit dig och missat det avgörande fysikprovet i skolan och därför blev allt mycket krångligare? Eller vad hände när du försov dig? 020 22 10 30. Nej, jag är vaken hela vägen till midnatt.
Ja, det är härligt ju.
Har ni försovit er?
Ja, herregud.
Ja, ni är den sortens människor. Ja.
Det var någon som sa till mig, if you snooze you lose, och... Men det kanske är så.
Nej, det är inte säkert att det är så. För Sverige är på tredje plats när det gäller snusstatistiken. Aha, okay. Det är därför vi har det här ämnet ikväll. Okay. Nämligen 2,7 gånger snusar en medelsvensson eller medelarnberg eller vad de nu heter.
Ja, där känner jag
det. Per dygn.
Ja, det är bra.
Eller hur?
Underbart. Och då kan man
försova sig. Man ringer till Karlavagnen. Ja. 020 22 10 30. Och det börjar redan blinka på flera linjer, säger jag här nu. Nu får ni snabba er. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och snacka försovning.
Tack, Christian.
Tack.
Vi ska, innan vi avslutar denna Sportextra-sändning denna onsdag, prata lite om Mjällbys succé i fotbollsallsvenskan. Det har blivit något av en snackis i det svenska herrlandslaget under den här pågående samlingen.
Ja, men det har varit lite tugg om det.
Landslagsdebutanten och Mjällbybacken Axel Norén.
Även de som inte spelar i allsvenskan har frågat lite vad vi käkar där nere just nu. Så att, ändå kul att Mjällby och jag får den uppmärksamheten. Vi har gjort det otroligt bra och man har väl varit lite i en bubbla.
Axel Norén kom hem till Mjällby från Gais inför årets säsong. Och hos de allsvenska serieledarna så har det gått så bra att Norén nu blivit första Mjällby-spelare att tas ut i det svenska A-landslaget utanför januari-turnén.
Det har varit intensiva dagar från start här, så att mycket intryck men väldigt kul.
Vad är de starkaste intrycken då, kring spelare eller saker runt omkring?
Nej, men det är otroligt mycket folk runt om och träningarna är det väldigt hög nivå på, så att det är kul att få utmana sig själv och se var man står bland de andra, så att det är spännande.
Och vad står du, känner du då?
Nej, men det känns väl som man tar steg för varje dag, vågar mer och mer, så att det är klart att det är spelare som spelar i de högsta ligorna i världen och jag spelar i Allsvenskan och Mjällby, så att, det är klart det är skillnad, men man kommer in i det.
Är det någon eller några spelare som har imponerat särskilt på dig nu när du fått spela med dem?
Ja, men Elanga är otrolig. Man ser ju att han är i Premier League och spelar. Det, är ju, det går snabbt, det ser man.
Vad tänker du om möjligheter och förhoppningar att få speltid under den här landslagssamlingen? Det är ju närmast Ungern som väntar här i veckan.
Nej, men jag försöker väl se det ganska nyktert att... Jag är väldigt stolt och glad att vara med här. Och jag kommer göra så gott jag kan och utmana om en plats. Och sen får vi se vad de bestämmer sig för. Det är väl lite så jag tänker.
Axel Norén intervjuar ut av Sigge Sanner.
Är det Mjällbys första landslagsspelare inom tiden?
Är det inte det? Det törs jag inte ta gift på, men det känns så.
Ja, otroligt. Mjällby som gör en supersäsong och kul då för Axel förstås att spela med det svenska landslaget. Sverige möter Ungern på fredag, det hör ni här i P4. Ja, det var den kvällen det. För vår del då, vi har ju förstås en levande sajt som finns på sverigesradio.se/radiosporten. Vi har appen SR Play med mycket sport i om ni vill också. Och så är vi tillbaka på ordinarie tid i morgon bitti och ett sportextra i morgon kväll. Tack hörni för att ni var med oss. Vi som har jobbat heter Lotta Lindahl och Tobbe Karlsson i tekniken. Viktor Unsten, Martin Hedberg, Lina Hof i redaktionen. Tillsammans med Samuel Sten och Peter Ramberg här i studion. Och så var också Tina Flodin här från Eko-redaktionen under aftonen. Nu kommer Ekonet till klockan 9 här i P4. Sen är det musikmix och därefter Christian med Karlavagnen då 21.40 i P4 som lever dygnet runt.
Ja, somna inte nu för det är ju försovningen det här.
Nej, don't snooze. Så är det. Hörrni, tack för afton. Sköt om er.
Hejdå. Ha det bra.
Här är Ekot. Från och med den 1 juli blir det olagligt att sälja lustgas för berusningssyfte. Riksdagen klubbade idag igenom en ny lag för att begränsa användandet. Och en som välkomnar förbudet är Kristin Svärd som tappade känseln från nacken och ner efter att hon tagit lustgas.
Tänk om jag hade vetat att det var så farligt, då hade jag inte gjort detta.
Det var 2022 som då 37-åriga Kristin Svärd började ta lustgas på fest. Efter några månader började hon plötsligt få känselbortfall. Och en dag vaknade hon och var som förlamad från nacken och ner.
Jag var jätterädd. Tänk om jag aldrig mer kan gå. Vad händer då?
Idag säljs ballonger fyllda med lustgas över disk på krogen till exempel. Men från och med den 1 juli blir det förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Och att sälja till någon som är under 18 år. Mängden som en privatperson får köpa per tillfälle begränsas också i den nya lagen. Och Kristin Svärd tror att en sån här lag hade stoppat henne från att ta lustgas. Och hon är glad över att den nu regleras.
Äntligen!
Och Kristin Svärd intervjuades i P4 Extra. Reporter här var Ida Svansbo. Finlands riksdag godkände idag en förlängning av den omdebatterade gränssäkerhetslagen. Lagen har kritiserats för att bryta mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner.
Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn.
Talman Jussi Halla-aho slår klubban i bordet och konstaterar att finska riksdagen med stor majoritet godkänt att gränssäkerhetslagen ska fortsätta att gälla fram till slutet av nästa år.
Asian loppuun käsitelty.
Gränssäkerhetslagen ger gränsbevakare rätt att avvisa personer direkt vid gränsen utan att deras asylrätt prövas och har kritiserats hårt för att bryta både mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Lagen kom till förra året som en undantagslag efter ett rekordsnabbt förfarande för att möta de grupper av migranter som kom från Ryssland till finska gränsen i vad Finlands regering beskrev som hybridkrigföring. Carina Holmberg, Finlands korrespondent.
I Indien stiger antalet döda efter trängseln i samband med firandet efter en cricketmatch. Minst 11 personer har omkommit och 33 skadats, uppger den regionala regeringschefen. Stadion där matchen spelades har en publikkapacitet på 35 000, men det kom mellan 200 000 och 300 000. I trängseln utbröt panik samtidigt som polis försökte hålla tillbaka massorna med hjälp av påkar. Premiärminister Narendra Modi kallar olyckan för absolut hjärtskärande. Ekot Johan Hellström.
Det här är P4 Musikmix.
Hej där, Kia Siverstotter heter jag som är redo att bjuda på en packad musikmix. Och vi har ju bara 37 minuter på oss så vi kör igång direkt. Och vi tar och börjar med att spänna fast säkerhetsbältet, dra på pilotbrillorna. Det är 80-tal, det är action, det är fart, det är flyg, det är Top Gun.
Higher to
I feel the need for speed. Ett citat förknippat med Top Gun och lika förknippat med filmen är ju Kenny Loggins Danger Zone. Man riktigt känner stridsflygplanen vina över huvudet när man hör den. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. Think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little kill you.